Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Den 360:e dagen på året, det är ju annandag jul. Och det var tidigare startpunkten för bandyns seriespel. Idag börjar ju serien avsevärt tidigare, men traditionen kring annandagsbandyn lever sannoliken kvar. Och jag hade själv förmånen att programleda annandagssport extra på Radiosporten under hela 90-talet. Tillsammans med, som Gurka som det hette, resultatringare, hedersmannen, gentlemannen Anders Sten, som ju var blivande redaktionssekreterare, och Bengt Schött.
Vad underbart med Bengt Schötts besök i sporthuset förra veckan. Inte minst delen som handlade om klassisk mästerskapsmusik. Hur var det, Lasse? Fick du din låt som du önskade dig i andra delen av Schötts serie där i musikmagasinet, ja, i P2?
Ja, kära Jens. Ja. Låt vet jag inte om vi ska kalla Maurice Ravels mästerverk Bolero. Oj. För.
Vårt tema just nu är den klassiska musiken inom konståkning. Med mig Bengt Schött och framförallt just nu, du expert Lotta Falkenbäck. Har du något mer strålande exempel att ge oss?
Ja, det brittiska isdansparet Jane Torvill och Christopher Dean. När de utförde sin bolero utav Ravel 1984 i Sarajevo. Det är också ett sånt här klassiskt stycke som jag tror de flesta människorna som tittade på tv då vet vad det var. De var så överlägsna, så duktiga, helt otroliga på att använda den här bolero-musiken rätt igenom, så att de vann ju överlägset.
Ja, och du fick som du ville, Lasse, och som en hyllning till det och Bengt Schötts sportmusikserie och Bolero här, så låter vi detta intro gå i C-dur och jag fyller på med nästa 360-notis. 360 målgivande passningar har Lou Eriksson gjort i NHL ishockey, men det ligger Louis som spelar i Arizona Coyotes på plats 369 i assistligan, så han kan ju faktiskt vara med igen om några avsnitt.
Och veckans Wayne, det är ju numera en introtradition, och den här veckan kommer handlar det om en 18-årig Gretzky som inledde med 15 mål på sina 14 första NHL-matcher under sin debutsäsong. Hyfsad utdelning med tanke på att han sköt 3,60 skott per match.
Om ni tyckte den var långsökt, så kommer här en veckans Wayne del 2, och den här gången med efternamnet Rooney. Han var 16 år och, just det, 360 dagar när han som yngste målskytt i Premier League gjorde det matchvinnande målet för sitt Everton mot Arsenal.
Efter dubbla veckans Wayne, 360 mål i toppfotbollen, gjorde Thierry Henry majoriteten av målen för Arsenal. Den högsta målnoteringen faktiskt av en fransk fotbollsspelare, fram till att Karim Benzema gick om alldeles nyligen när han gjorde mål 361, och sen har det blivit ännu fler.
360 som i 360, det är Charlotte Kallas OS-medaljfacit. Hon blev ju olympisk mästare tre spel i rad, och hennes totalt 9 OS-medaljer ger henne en delad första plats i den totala svenska OS-historien tillsammans med en annan längdåkningslegendar, Sixten Jernberg, och dessutom skytten Alfred Svan.
Och apropå 360, det var också Sveriges medaljfacit i Tokyo OS i fjol. 3 guld, 6 silver, 0 brons.
Då
Då tar vi och minskar talet så det blir 0,360 sekunder. Och därmed har vi segermarginalen för Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson när de blev olympiska kanotmästare i Atlanta OS 96 på K2 500 meter. En triumf som dessutom gav duon bragdguldet.
360 grader är ju matematiskt sett en full cirkel, och vad passar då bättre än att lyfta fram Circle Rules Football? En relativt, eller relativt vet jag inte, jag har aldrig hört talas om det, men ändå, nya sporten har en cirkulär fotbollsplan, 50 meter i diameter, ett mål, och det står i mitten och det spelas mellan två sexmannalag.
Oj, det låter snurrigt det där, men okej. Men vi kan väl fortsätta på 360 graders temat, som i ett helt varv på en motocross. Det gjorde Brian Deegan 2003 som den första motocrossföraren i historien att landa en 360. Det där har vi ju i snowboard-sammanhang också. Det vill säga en 360 graders snurr i luften på en motorcykel och sen landa lyckligt.
Här kommer 360 som i 3x6-0. Britten Annie Murray vann Davis Cup-matchen mot Luxemburgs Laurent Bram med 6-0, 6-0, 6-0. Förresten, det ska ju bli mer tennis senare i avsnittet. Väl, eller hur går det med kärleksbombningen av tenniskungen?
Någon gång kommer den, kanske idag.
Lägger man ihop åldrarna på sporthuset medarbetarna, Tommy 48 år, Lasse 54, Jens 55, Miro 65, Irma 28, Tjome 51 och Kai Kunnas 59, ja, då får vi summan.
Vänta, får gissa. 360.
Ja, 560 var jag på väg att säga.
360 bast, gott folk, då handlade faktiskt om en mycket respektabel, får jag säga, ålder. Mm.
Som vi har samlat ihop. Här är avsnitt 360 av Sporthuset.
Med Jens Fjällström,
Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Men ni introlevererande lyssnare slår nya rekord varje vecka i uppfinningsrikedom när ni skickar in till Sporthuset via våra konton på Twitter och Instagram och hemsidan sporthusetpodcast.se. Helt färdig, fast på ett positivt sätt efter starten här. Den här veckan Petter Persson, Martin Paulsson, Per Puff, Sebastian Hansson, Anders Fyr, Josef Jakobsson, Andy Törnqvist och Jürgen Eksvärd.
Men den här cirkelfotbollen vet jag inte om jag tänder till på faktiskt. De här som springer runt i den där diametern och alltihopa det där. Jag har aldrig sett det, men man ska ju inte döma ut någonting innan det är testat ordentligt, så jag får möjligen återkomma. Men jag lever nog i en tid där jag hellre föredrar att de stora mästerverken ska vara, ja, som Ravels Bolero kanske.
1894. Vad säger den siffran idag, Jens?
Den säger, berättar en åldern, rättare sagt födelsedatumet för ett hotell som vi befinner oss i just nu. Och jag tror vi dessutom befinner oss i vad som verkar vara ett styrelserum. Vi är i Göteborg dessutom.
Vi kommer få in Simon Semberg senare, som ju är Göteborgs konnässör, journalist. Han kommer in senare i den här podden och han har lovat att ge en ytterligare utbildning kring den stora historik som finns kring det här hotellet Eggers, alltså. När han kommer för att prata annat också, Ryssland, Saudi, Stensson, KL med mera.
Alltså Simon är ju en rutinerad medborgare, men 1894 var han baske med inte med i alla fall, det var han inte.
Tack Marie Gustafsson som är front desk manager. Det hette det nog inte här 1894, men det heter det nu, hennes titel. Mm. Som sa, nästa gång ni i Göteborg och spelar in, så då kör ni här. Och vi är ju här, Jens, för vi bevakar IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Och du, Lasse, du håller ställningarna på Värmdölandet.
Ja,
i Stockholm, utanför,
ja,
Stockholm.
Ja, ja.
Vi spelar in det här precis efter att EM-fotbollen är avslutad. Och faktiskt ett pärlband av mejl via sporthusetpodcast.se som vi ska ta oss an.
Jag träffar faktiskt på den svenska förbundsordföranden i fotboll, Karl-Erik Nilsson, och han är ju före matchen mellan Sverige och England. Så vid Manchester, det finns ju mellan de olika terminalhotellen där, så kan man ju gå någon innergång och bla 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 bla. Och medan jag stolpar kring där för att hitta en sallad till Hanna Marklund och mig, för så gick jag mina egna tankar, så var det någon som ropade på mig plötsligt, och då var det Karl-Erik Nilsson. Jag visste han var där. Och vi stannade till och snackade en stund faktiskt. Han ska ju sluta som ordförande, det är spännande. Vem ska ta över efter honom, hur länge blir han kvar i UEFA och så vidare. Men vilken press det blir på Sverige i sin ansökan att få arrangera Europamästerskapen i fotboll 2025, en nordisk sammansökan. Så är det klart att den engelska brak, mastodont, maffiga supersuccén publikt som det har varit i DM:et som just nu är avslutat, blir ju svårt att upprepa, så det är lite press på dem faktiskt.
Ja, det här är alltså det sjungande, hoppande engelska vinnarlaget som stormar in på sin egen förbundskaptens presskonferens efter finalen. Football's coming home.
När jag summerar det här mästerskapet så säger jag det levde upp till alla förväntningar. Och då menar jag liksom, när jag tittar på semifinalen och den kvalitet som är i de matcherna, när jag tittar på finalen lika så, och när jag tittar på de bästa lagen, så är det på en så otroligt hög nivå. Och jag är så glad för det, för då får det land som jag tror nog har sett ner lite på damfotbollen tidigare, men som samtidigt är den starkast, skulle jag vilja säga, drivande fotbollsnationen.
Ja, det är ju fotbollens hemland ju. Det var ju där fotbollen skapades.
Till och med det. Så blir det katalysatorn för damfotbollen framgent. Jag tror det här bara kommer att öka intresset. Och det är, måste jag säga, är jag genuint glad för att det blir på det sättet. Så på så vis tycker jag det var en supersuccé. Och av den anledningen också ett jättebra läge för Sverige ihop med, var det Danmark-Norge?
Jo, så här är det. Det är alltså de fyra nordiska. Det är Danmark, Finland, Norge, Sverige med stöd av Färöarna och Island. Färöarna är väl formellt sett dansk, men de är ju en egen del när det gäller att lira fotboll, va? Så att det är verkligen samnordiskt, det kan du säga utan bekymmer. Ja. Mm.
Och då blir ju liksom tajmingen för den här samnordiska arrangemanget av nästkommande EM superbra tajming. Och jag tycker det liksom, som mästerskap betraktat, kommer att passa Sverige, Norge, Danmark, Finland alldeles utmärkt.
Sporthuset 360.
Och vi märker också på gensvaret till Sporthuset via våra sociala medier till exempel och vår hemsida. Johan Eriksson, en av många som hört av sig under EM kring olika noteringar, spaningar, reflektioner. Johan skriver så här till oss: jag verkligen älskar när ni diskuterar utveckling av sporter och dess regler i Sporthuset, framförallt fotbollen som enligt mig har för stora brister idag. Många av de brister som jag upplever inom herrfotbollen, som jag för övrigt precis som damfotboll endast tittar på sporadiskt, är verkligen inte samma under EM här. Alltså fotbollen under detta EM, extremt anfallsinriktat. Många av lagen väljer att gå framåt i plan och skapar mer chanser än inom herrfotbollen, i min känsla. Finns någon statistik på detta? Eller är det bara en känsla? Jag ser hur Jens går in i diverse system för att titta om det finns någon statistik på.
Tyvärr har jag bara mitt eget system uppe i huvudet att vända mig till.
Johan är med på gång, vi kan ju ta ett delsvar där. Ja. Ja, om det är mer offensiv fotboll än på här sidan, så som Johan upplever det.
Om jag säger så, jag delar Johans uppfattning. Det blir inte lika låst och tillknäppt, skulle jag vilja säga. Så en mer ärlighet och öppenhet och därmed också offensivare fotboll, tycker jag generellt sett har varit genomgående.
Men kan man se det på så här antal öppna lägen och så vidare? Vi pratar ju om det ibland i avslut, ja, i viktigt område och så där. Gå in och knacka, kan vi fundera på det framöver?
Suveränt. Ge mig den uppgiften så ska jag ta reda på svaret.
Bra. Och Johan skriver också så här, och då tror jag vi kommer in på ett ämne som du också har tagit upp, Lasse, nämligen Det som också är rätt tydligt enligt mig är nivån av fair play mot motspelarna. Att inte alltid slå bort bollen vid frisparkar. Att hjälpa sin motspelare upp efter en tackling. Att man alltid går in fullt i närkamper och tar smällarna. Samtidigt som man också biter ihop om man får smälla. Jag tycker detta är den stora skillnaden mot herrfotbollen som tyvärr har blivit för tråkig i och med oschysst spel utan fair play.
Det finns väl rätt mycket som talar för att damfotbollen kommer få en utveckling som liknar herrfotboll. Jag menar, vi såg ju i slutet när England skulle få tiden att gå. Det kändes som att de var inte riktigt, de sprang ner till hörnflaggan hela tiden där. Det var väl Lucy Bronze och Chloe Kelly tror jag som stod där nästan hela tiden. Men de var inte riktigt bekväma med det där, kändes det som. Visst inte riktigt, hur ska vi ställa oss vid hörnflaggan för att få tiden att gå nu då? Alltså det var så det kändes. Men jag skulle hellre vilja jämföra damfotboll med damfotboll. Vi drar hela tiden parallellen nämligen till hur det ser ut på herrsidan. Och så blir ju det som någon sorts rättesnöre på något vis då. Eller det blir liksom nivån vi ska jämföra oss med eller mot. Och det tycker jag inte riktigt blir schysst. Men alltså jag håller med det Johan skriver. Att huvuddragen ifrån Europamästerskapet nyligen avslutat har varit positiva.
Och tittar vi på England också, jag fick en till fråga, Fredrik Nelson. Och då är vi återigen i och för sig inne på de här jämförelserna då, bryggorna mellan herr- och damfotboll. Men han skriver det att intressant att höra en fortsatt diskussion kring, hjälp mig med uttalet på den engelska förbundskaptenen Lasse.
Sarina Wiegman.
Wiegman.
Okej, inte Wiegman.
Från Nederländerna. Och hennes framtid. Kan hon bli den första kvinnliga tränaren i en europeisk topp 5-liga för herrar? Måste hon ta steg via lägre divisioner? Och vad skulle det kunna betyda för fotbollen?
Det enda man kan säga är ju att hon imponerar ju med, tycker jag, sitt lugn och sin kontroll. Det ser ut som att hon är i kontroll hela vägen, även i kritiska lägen under turneringar, och hennes byten och sätt att coacha under match har ju också gett en ohygglig utdelning och effekt som ju gör att man blir nyfiken på denna tränare.
Jag är oerhört nyfiken på vad det är som gör att hon lyckas med Nederländerna fram till guld i EM 2017, fram till final i VM 2019 med Nederländerna då förlust mot USA, och nu vinner hon EM för England. Och det är någonting, och detta behöver vi ju gräva i liksom, för att någonting är det som gör att hon, när de vänder mot Spanien, sen kvittering, vinstmål i förlängningsspel, då är det ju också byten som kommer i fokus efteråt. Byten i rätt tid, byten med spelare som går in och blir avgörande. Samma sak i den här finalen. Det är ju inhoppare som kvitterar i form av Thun, och vinstmålet från Kelly, det är också en inhoppare. Så att det är någonting som gör mig fascinerad över resultatet hos Sarina Wiegman.
Kanske ska tipsa Malmö FF. De har kanske lite bekymmer på tränarsidan.
Där söks det efter en tränare, det gör det verkligen.
Mm. Milojevic har precis fått sparken. Men det är klart, hon är kanske lite för dyr nu.
Ja, det skulle vara intressant i varje fall. Om någon klubb vågar och ge det ett försök. Och på så hög nivå som möjligt, hade ju, och med så bra förutsättningar som möjligt, hade ju gjort det oerhört intressant.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Inget mästerskap utan diskussion om VAR, eller? Nej då, det kommer här också. Det har varit ganska bra drag i inflödet från er som lyssnar och från oss som är med här också om VAR.
Vad betyder VAR?
Videoassisterande domaren. Vad är det ju det då? Video assistant referee, va? VAR. Ja, det vet väl alla vad vi pratar om, nämligen att det sitter man tittar på repriser i efterhand i ett särskilt rum, varrummet, och pratar med domaren om man ska förändra någonting i domslutet.
Har det funnits i hockey till exempel hur länge som helst?
Ja, det har det gjort. Ja. Och mycket vanligt förekommande i den amerikanska fotbollen till exempel.
Tennisen kör Hawkeye och så vidare.
Exakt. Hur som helst, Henrik Wallström hör av sig och skriver så här: under detta EM har VAR använts mer än någonsin vid offside, känns det som. Han har alltså den uppfattningen. Så skriver han vidare så här: när VAR dök upp så var det för att inte missa solklara straffar eller bollar som faktiskt har varit över mållinjen men missats av både huvud- och linjedomare. och kan köpa var ur det perspektivet. Men han vill gå tillbaka till det här med offside, och så säger han så här: jag har alltid varit otroligt fascinerad av med vilken skicklighet och akkuratess linjedomare avgör on- eller offside-situationer. Och linjedomare alltså. Själv sitter man och kollar på tv med bra vinkel och håller inte alltid med assisterande domaren. Men sen kommer reprisen och i 999 fall av 1000 så har den assisterande domaren rätt. Låt dem fortsätta med sitt goda arbete och ta inte ifrån dem deras betydelse. Nu finns det ett överordnat system som vidarebefordrar information till domaren, ett system som urartat, tycker Henrik Wallström. Vad kommer härnäst? Ska man kunna begära varbedömning på hörna, inkast, filmning och så vidare? Kommer domaren på planen att bli överflödig? Ska varrummet ropa ut i högtalare till spelarna, och hur långa blir matcherna då med tanke på hur lång tid bedömningen har tagit i EM? Låt fotbollen vara fotboll. Jag är OK med bedömning på direkt avgörande situationer, och nej, det är ingen svår gränsdragning, menar Henrik på.
Det är uppenbarligen så att det här mästerskapet, vi hade ju ett avsnitt som hette avsnitt 145, Var är framtiden? Mm. Det var ju då efter fotbolls-VM 2018, alltså herrarnas VM. Sen då VMet efter 2019 på damsidan, då började det ju bli mycket, det var ju då de skulle mäta om målvaktarna rör sig lite för tidigt och sådär. Så jag vet inte, är det så på de här, på dammästerskapet att det släpar efter jämfört med herrmästerskapen? För 2019 blev ju också oerhört mycket kritik kopplat till dammästerskapet.
Mm. Jag tror man har underskattat mästerskapet, intresset kring mästerskapet, och tänkt att man klarar sig med lite färre kameravinklar och att man att det kan accepteras att det tar längre tid och till och med att det blir felaktiga bedömningar. För jag tycker att VAR ska finnas. Jag tycker dock att gränsdragningen för när ska det användas, när man säger stora uppenbara fel, så tycker jag att den gränsdragningen dras fel.
Vad är felet?
Att situationer som inte borde inkluderas gör det. Jag tycker till exempel offside-situationer, där tycker jag han har en poäng. Vem var det som
Henrik.
Henrik här. Sista situationen som leder till mål tycker jag alltid man ska titta på, om det är offside eller inte. Men inte tre situationer innan. Och så är det ju faktiskt, att man tittar först på en offside i ett jättetidigt skede av anfallet, och sen ytterligare en, och så sen en tredje ser man att det är tre offside-situationer som leder fram till målet. Och då tycker jag liksom att hur långt bak ska man gå?
Han menar ju på att ingenting utanför straffområdet, menar han på, bör granskas. Det kanske går, då blir det inte så mycket kvar kanske.
Nej, så det tycker jag man bör se över. Sista situationen, definitivt inkludera offsiden där. För trots allt de gör ett fenomenalt jobb, de assisterande domarna, men ibland blir det fel. Och är det ett avgörande och tydligt fel, så tycker jag VAR ska reparera det.
Alltså domarna i VAR-rummet måste kunna reglerna. Alltså den här diskussionen om att de satte linjen fel mellan Sverige och Schweiz, har ni koll på den? Sverige gjorde ju ett mål vid ställningen 2-1 till 3-1. Rebecka Blomqvist, va? Som gjorde målet från 2-1 till 3-1. Och då tittade man på om det var offside eller inte, och dömde det som offside, så tog sig bort. Så visade det sig då att enligt uppgift, det här har inte bemötts av UEFA tror jag, men i alla fall Europeiska fotbollförbundet som arrangerar turneringen, men enligt uppgift så sattes ju linjen fel. Det vill säga, det var ju huruvida linjen skulle dras på baksidan av bollen eller framkant av bollen, därför att det var inte antal spelare det handlade om i det här läget, utan det var framför eller bakom bollen. Och då sattes linjen fel. Det vill säga, den skulle sitta längst fram vid bollen och gjorde inte det. Och det här var ju millimeteravgöranden av offside. Och jag menar så här, kan inte domarna reglerna eller har inte tillräckligt teknisk kompetens för att sätta linjen rätt, då ska systemet skrotas bums. Det är ju bara dumheter alltså. Och det är ju kolossalt upprörande om det är på det sättet att man inte kan de grundläggande reglerna. Det är den ena inspelet. Det andra inspelet, det tar för lång tid att avgöra en sån sak som en offside-bedömning till exempel. Mm. Jag menar att tekniken måste plockas fram för att snabbare kunna avgöra den här frågan om det är offside eller inte. Det ska inte ta flera minuter, utan det måste gå mycket, mycket raskare. Och då noterar jag ju att man till VM som kommer här i november-december i Qatar, att man där kommer att ha ett, vad kallades det för, semi-var eller vad det var. Där man ska mycket snabbare kunna avgöra om det är offside eller inte med olika kameror och chip i bollen och chip i tröjan och allt vad det var. Så ska man kunna bättre kontrollera det. Och pressa inte mig nu på om det är precis chipet sitter vid armhålan eller om det sitter vid... Utan jag menar så här, att det där är en utvecklingsfråga, va? Men det måste ändå gå snabbare. Så det är för mig de två tyngsta delarna. Sen är det ju så här att offside, får jag bara fråga så här, Jens Fjällström och Tommy Åström, får jag bara fråga en sak, vad säger offside-regeln? Alltså, säger offside-regeln att är du på rätt sida, då är du onside. Är du på fel sida, är det offside. Eller säger offside-regeln att om du bara är lite på fel sida, lite offside, då är det okej.
Nej.
Nej, men eller hur? Alltså offside-regeln är ju egentligen i grund och botten 100%. Det vill säga, offside, är du offside, är du offside. Och då sitter vi efteråt och säger, men Stina Blackstenius var ju så lite offside. Så varför vinkar de för offside där? Och sen säger
ja, det är faktiskt märkligt att hålla med om.
Men liksom vad jag är ute efter är att alltså ibland är offside-regeln är offside fast inte riktigt. Utan då är det okej att släppa. För mig, men antingen är det väl ja eller nej.
Ja. Nej, chip in på i boll och på spelare och så kommer det att gå att automatisera offside-delen lika bra som man har kunnat automatisera goal line technology.
Och även till exempel Håka i tennisen. Men det finns ju också en aspekt när spelare är offside, påverkar han spelet eller inte? Just då kommer in en annan sak som inte liksom går att chipstyra.
Nej.
Utan där blir ju en bedömningsfråga. Men, och jag tycker också att det går alldeles för långsamt som det är nu. Men jag tycker också att det finns mycket annat inom fotbollen på den konservativa som också går alldeles för långsamt.
Ja, det är rätt.
Att en hörna kan ta 45 sekunder att slå. Eller att ett inkast kan ta 25 sekunder att kasta.
Ja. Sen vill jag ändå plussa för det Henrik säger. Jag är med honom i mycket av det han framför. Jag tror att det här är en utveckling av VAR-systemet. Alltså det måste vara så här. Vi pratar om det här och vi ser vart det är på väg och så vidare. För att jag menar, någonstans behöver det, precis som du är inne på Jens, någonstans går det ju en gräns för hur långt bakåt ska du kunna gå i ett skeende. Mm. Det kan, varför inte till exempel ha en sån situation att det är en straffsituation och bla bla bla, är det hans eller inte? Och så tittar man på det blixtsnabbt i VAR-rummet och ser det ju straff. Och så ropar man till domaren och säger straff. Och då blåser domaren. Brrr! Straff! Du behöver inte hålla på och titta på tv och stoppa spelet länge för det. Utan det, jag tror att det kan vara en utveckling. Men jag tror att det är, vilket vi sa i avsnitt 145 var det va?
Mm.
Ja, det är omöjligt att stoppa utvecklingen, tror jag. Det kommer att bli så här. FIFA och UEFA har inte ett uns av tveksamhet i att arbetet ska gå vidare. Och därför tror jag att vi fortfarande kommer att få finna oss i att ha det här samtalet. För det måste ju ändå bli bättre än vad det är idag. Det är samma uppfattning.
Ett förbättrat VAR kommer accepteras. Det är min övertygelse.
Men då har vi väl betat av en del av lyssnarfrågorna. Vi har också en hel del som gäller till exempel Henrik Stensson och det som händer runt golfen och Saudi. Och därför har vi Simon Sandberg.
Släpp in Simon!
Jag sitter och kollar på klockan och inser att jag behöver faktiskt avvika. Så jag hoppas att... Simon kan äta upp resterande del som finns kvar på de här kakfaten.
Ut med Jens! In med Simon! Ja, det händer grejer i podden.
En grej till bara då, apropå att du kanske inte riktigt hade koll på den här tiden. Jag vet inte om du hade det, Jens, eller inte, men du måste i alla fall sticka. Men jag tänkte på den här.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ett resmål. Kan man tappa bort ett resmål?
Ja, jag vet, jag vet en jag känner som kan göra det. Det vet jag faktiskt.
Jag var verkligen, jag och Katte var tillsammans i eld och lågor över att åka över från, efter att ha jobbat på Varberg match, tänkte vi liksom sticka över på danska sidan. Århuskrokarna där har vi hört liksom gott om och sånt där. Och Katte, min fru, är jäkligt duktig på googla olika grejer och hon hittade bland annat då 9 pittoreska ställen i Norden. Där det då var ett helt underbar bild på Ebeltoft, som är då en ort utanför Århus. Och jag tänkte bara när jag såg de här bilderna, men herregud, alltså finns den här naturen i Danmark? Och jag har inte ens har känt till den. Oerhört kuperad, lummigt och jag stod och marknadsförde det här för alla som var med i produktionen i samband med Varberg, Hammarby. Sa bara, vi ska åka till Danmark. Alltså det är som en blandning mellan Skottland och Nya Zeeland.
Mm.
Tänk Sagan om ringen. Alltså, jag hade ju ingen aning om att det här fanns i Danmark. Och jag tänkte så här också för mig själv. Jag har alltid tänkt att danska cyklister, hur kan de vara med i världen när hela landet är platt? Men så fattar jag, här har vi det.
Det är dit där de åker. Det är där de tränar.
Det är ju där de åker. Det är där. Alla cyklister måste ju komma där ute utanför Århus någonstans.
Det var där Bjarne Riis pumpade på.
Precis. Så jag och Katte bara, färjan över. Och så sedan skulle vi raka spåret till Ebeltoft innan vi sen åkte till Århus. Och när vi kommer där, liksom närmar oss Ebeltoft, så kommer det lite granskogar. Så jag har aldrig trott att det fanns granskogar i Danmark liksom, på det här sättet. Och såg framför oss de här lummiga bergslandskapet som skulle torna upp här efteråt. Försvann. Fanns ju ingenting av det där.
Tack för besöket, stod det på en skylt.
Tack för, nej, men det var ungefär, såg ut som Skåne ungefär. Och jag tänkte, vad är det? Och så letar vi rätt på den här artikeln. Jag skickar den till er nu, så ska ni få se den. Det är Vagabond. 9 pittoreska ställen att besöka i Norden. Så kan ni sen scrolla ner där och kolla på bilderna och se på den som är där alldeles vid Ebeltoft. Det är ju helt underbart, ni ser ju landskapet, det kan ju inte beskrivas bättre. Och alltså med på den här produktionen, jag står inne i bussen och saluför Danmark som världens häftigaste resmål, blandning mellan Skottland och Nya Zeeland, och där finns ju danskar med i den här produktionen. Mm. Och jag tänker nu i efterhand, de måste ju trott att jag är helt dum i huvudet. För jag har ju lyckats, vi har ju lyckats blanda ihop en bild som är från norska fjordlandskapet.
Ja, just det.
Och det är...
Jaha, det är den som är ovanför.
Ja, men det är ju den som är ovanför.
Ja, det är för Undredal.
Det ser ut som Färöarna nästan.
Ja. Det är Undredal. Denna idylliska lilla by ligger längs norska Aurlandsfjorden. Innan kunde man endast ta sig med båt till Undredal, men år 1908 så byggde man en väg som kopplade ihop byn. Och då kom man till det här, den här fjorden då, båt eller kajak kan man komma med.
Så ni fattar liksom, jag och Katte trodde att vi skulle åka iväg till det där och bara väntade på att snart tornar de upp de här bergslandskapen.
Men alltså rådhuset i Ebeltoft ser okej ut,
va? Ja, det är
den korrekta bilden då. Rådhuset i Ebeltoft.
Jo, men att ingen av de här danskarna reagerade kanske för att säga att Jens, är du riktigt säker på det där?
Men, ja, men alltså, och ni ska veta, det är fler än bara de i den där produktionsbussen som jag har sagt liksom, blandning av Skottland och Nya Zeeland, åk till Århus, där har ni det. Ja, vi fick ta ner förväntningarna lite på just det dramatiska landskapet, kan jag säga.
Ja, vi måste lägga ut en skärmdump på det här i våra sociala medier.
Men visst går det,
när åker ni till Undredal?
Ja, exakt, det är väl det du ska sticka till nu. Det är Undredal som gäller för din del av känslan.
När tar du kajaken till Undredal?
Ja. Jag påminner lite om Färöarna, ja, tycker jag, den där bilden faktiskt.
Mm, det gör den. Där, dit vill man åka.
Ja, men det är lite Sagan om ringen faktiskt. Ja.
Visst är det det?
Ja. Ja, otroligt. Nya rekord varje gång, Jens, vad det gäller, ja, vi får vara med om allting när det gäller Jens Odyssé.
Ja, det är bra. Nu kilar jag.
Ja, gör det. Tack för idag. Hej.
Och vi kör vidare.
Gör så. Mm. Ha det gott.
Bra.
Hej.
Besök i sporthuset.
Då säger vi välkommen in till sporthuset igen, till Simon Sandberg. Och det är ju, du har varit med förut, Simon, och vi har presenterat tidigare som skarp penna på Göteborgsposten under många år. Sedermera informationsdirektör, informationschef, kommunikationschef på Internationella ishockeyförbundet. Jobbade ju då mycket nära yttersta makten i ett stort idrottsförbund i form av René Fasel, som ju då var president i Internationella hockeyförbundet. Och nu är du ansvarig för europeiska hockeyklubbarna och involverad i den verksamheten, så ska jag uttrycka mig. Välkommen till sporthuset igen!
Tack så mycket, Lasse. Tack så mycket, Tommy. Kul att ni kunde hitta till Göteborg.
Ja, det förstår jag att du tycker. Du försvarar ju rikets andra stad på många sätt. Du, berätta för oss inledningsvis någonting. När vi nu har fått ge en presentation av detta nästan ett anrika hotell ju, med anor från 1800-talet i Göteborg, så får du ge oss en liten känsla med Göteborgs prägel över var vi är någonstans.
Ja, vi befinner oss alltså mitt på Drottningtorget, ungefär 30 meter från Göteborgs centralstation, och kanske ungefär 200 meter från Göteborgspostens klassiska byggnad, där jag tillbringade 17 år av mitt liv. Så det är alltså klassisk göteborgsk och frölundaitiskt hockeymark, va? Trots att vi befinner oss några mil från stadsdelen Frölunda. För det var nämligen här som en av de största värvningarna slutfördes 1960. På den tiden det var riktigt, riktigt fult att värva spelare, va? Det var alltså 30 år innan Percy Nilsson började göra samma sak i Malmö IF. Men då var det alltså Anders Bernmar som 15 år senare byggde upp IFK Göteborg till UEFA-cupmästare, dubbla UEFA-cupmästare, som då faktiskt var engagerade i ishockey. Och såg till att Frölunda värvade Lars-Erik Lundvall och Ronald Sura Pelle Pettersson från Södertälje. Två Sveriges bästa spelare och två av den berömda ungdomskedjan, där Nisse Nilsson var den tredje. Men själva förhandlingen på Hotel Eggers
här,
det fick lagledaren, den legendariske Bengt Bittan Johansson, ta. Och tiden var knappt, för på den tiden så kunde man bli ett så kallat ettårsfall om inte en övergång löstes före den 31 augusti. Så här satt de på Hotel Eggers, troligtvis i SSK-ledaren Göte Dahls rum, och förhandlade om priset för Sura Pelle Pettersson och Lars-Erik Lundvall. Och de här förhandlingarna gick ju inte bra. Så Bengt Bittan Johansson begärde in en säng, extra säng till Göte Dahls rum, så att han kunde sova där, så att de inte kunde, så att de inte skulle missa deadlinen då. Och någon gång fram på småtimmarna eller morgontimmarna så var paret Göte Dahl och Bengt Bittan Johansson överens på priset på två av Sveriges bästa hockeyspelare, och priset blev 4000 kronor.
Vilket år var det, sa du?
1960.
Ja.
Jag fick frågan av dig förut, Simon, om jag kunde namnge vad det handlade om för lirare. Jag påstod ju för Sterner, men jag var inte helt fel på det, va? För tidsmässigt var det inte så långt efter han satt i motsvarande situation av att flytta mellan klubbar, va?
Helt riktigt. Det var alltså 1960, och då året därpå, 1961, då slog Anders Bernmar till igen med paret Gert Blomé från Gävle Godtemplare och Uffe Sterner från Deje och Forshaga. Och med den kvartetten så var Frölunda i stort sett oslagbara.
Alltså, Anders Bernmar tillhör ju kategorin klassiska svenska idrottsledare, måste man ju ändå säga. Mm. Och han kallas för rövaren, va?
Jajamensan, och det var faktiskt Uffe Sterner som myntade detta vid något ögonblick under deras bådas tid i Frölunda. Anders Rövan Bernmar, helt riktigt.
Högt i tak i sporthuset.
Det vi har pratat med dig om, Simon, du har varit med i sporthuset tidigare, det är skönt att vi också kan ses nu. Och det är ju det här med etiken, moralen i idrotten och kopplat till sportswashing. Det handlar om det ryska anfallskriget i Ukraina förstås, som du har ledsagat oss kring när det gäller det här med avtal och kontrakt och så vidare. Och nu kommer det också upp kopplat till arabländerna, Saudi, den nya livtouren, golftouren. Och inom ishockeyn så, ja, det är ju flera svenska spelare. Det är Robin Press, det är Fredrik Claesson, det är Jakob Lilja som kommer spela i KHL, den ryska hockeyligan, kommande säsong. Vilket jag trodde i alla fall var helt osannolikt. Okej att de avslutade den förra säsongen, det var väl i och för sig illa nog. Då var det ändå under pågående säsong och så vidare som kriget utbröt. Men nu att det alltså fortsätter med svenska spelare i KHL. Och de säger ju det, att vi har avtal som vi ekonomiskt inte klarar att ta oss ur. Hur ser du på den utvecklingen?
Enligt det vad jag har läst till mig och fått reda på, så har alltså Robin Press och Fredrik Claesson skrivit på helt nya KHL-kontrakt efter invasionen, då hela världen vet vad som pågår i Ukraina. Krigsbrott och folkmord. Jag vill ställa dem på samma sida som Jonas Jerebko. Mm. Som också skrev på för CSK Basket efter att invasionen var ett faktum och fick vidkännas väldigt mycket kritik. Jakob Lilja påstår att han skrev på innan invasionen. Och sen har vi faktiskt en fjärde spelare, Adam Reideborn, målvakten, som jag tror kommer fortsätta att spela kvar i CSKA Moskva. Och även om det finns olika omständigheter, kanske förklaringar, så menar jag fortfarande, man kan inte spela i Ryssland med de förutsättningar som råder där, alltså. Och jag brukar jämföra detta med ett hus som brinner. Befinner du dig i ett hus som brinner, så hoppas du på två saker. Nummer ett, att ta sig därifrån så fort som möjligt. Nummer två, att brandkåren kommer. Och i det här fallet så jämför jag att brandkåren kommer med att Internationella ishockeyförbundet eller Svenska ishockeyförbundet eller båda två skulle träda in här och hjälpa till att för de här spelarna att ta sig ur de här kontrakten. Men om inte brandkåren kommer så sitter du inte kvar i ett brinnande hus.
Låt oss prata om förbundens ansvar i det här alldeles strax. Men till att börja med spelarna, för då är det ju så det här med hur kontrakten är gjorda. Och det är många som har hört av sig till sporthuset också när vi har varit skarpt kritiska och sagt att det är så mycket pengar. Det är inte så lätt att bara hoppa av. Och han agenten som är något av en KL-specialist, Aljosha Plilko, han säger ju det också om någon av spelarna. Det var väl Claesson som han sa, han hade inga andra alternativ. Det blev klart innan nyår, reglerna är enkla, spela eller betala tillbaka, att bryta sitt kontrakt är väldigt dyrt. Och Jakob Lilja säger att jag skrev på det här i början av februari innan kriget och ja, jag har helt enkelt inte pengarna att ta mig ur det här avtalet. Då måste jag betala tillbaka massor av pengarna. Pengar som jag inte har, säger Lilja.
Mm. Olika kontrakt eller kontrakt är skrivna på olika sätt. Dock kvarstår min åsikt. Man kan inte som svensk spelare spela kvar i Ryssland under några som helst omständigheter. Etik och moral måste trumfa pengar. Så fort invasionen skedde 24 februari så tog sig Lukas Wallmark och Joakim Nordström därifrån. Nästan på studs. Jag har tre namn här över spelare som på ett eller annat sätt har kommit ur sina ryska kontrakt. Vi har Daniel Saar som har återvänt till Rögle. Vi har Tim Hed som lämnade Spartak Moskva och gick till en schweizisk klubb. Och vi har även Theodor Lennström som också lämnade Torpedo likt Daniel Saar och kommer spela för Färjestad. Okej. Okay. I alla tre fall så finns det kostnader inblandade. I vissa fall, som i Daniel Saar, så gick Rögle in och hjälpte till. I fall Tim Hed så var det han och agenten som helt enkelt köpte sig ur. Men det grundläggande är, jag kan inte spela kvar i Ryssland under några som helst förhållanden. Kosta vad det kostar vill. Jag menar att spel i Ryssland med allt vad det innebär, det har inget pris, va?
Jag tycker ett inspel också är, det är väl ett högre uppdrivet löneläge, ganska kraftigt mellan KL och SHL till exempel. Men varför säger inte de här spelarna då att jag tar ut min SHL-lön här i KL, resten skänker jag till UNHCR, resten skänker jag till de krigets drabbade på Ukrainas sida. Var tydlig med ståndpunkten. Jag är inte så säker på att det finns ett intresse från den ryska sidan att kvarstå vid avtalet. Men en annan sak som jag vill bolla in här, Internationella fotbollförbundet, FIFA, de har ju sagt att de stoppar giltigheten i alla kontrakten som finns inom, utav spelare som spelar i Ryssland och är från annan nation alltså. De stoppar giltigheten av de avtalen och säger ni får spela vad ni vill. Internationella ishockeyförbundet tycks ju inte göra detsamma utan uppvisar ju en påtaglig passivitet. Simon, varför?
Jag förstår inte detta. Vi har varit i kontakt med IHF ett flertal gånger. Det är väldigt lama svar, undvikande svar. Det enda man kan konstatera är att FIFA, världsförbundet i fotboll, de har tagit sitt ansvar. De såg till att alla fotbollsspelares kontrakt pausas. Alltså de spelare som spelar kvar i Ryssland, de kunde bege sig därifrån, spela för andra klubbar. Men Internationella ishockeyförbundet har inte gjort detta. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför man inte kan göra detta. Det som är det intressanta sammanhanget är ju att innan FIFA tar ett sånt här beslut, de har ju naturligtvis en armé av jurister som ser till att de kan ta sånt här beslut. De har laga grund att ta ett sånt här beslut. Och då förstår jag inte varför IHF, som befinner sig i samma land, inte på något sätt följer efter och tar ett liknande beslut. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå att man inte går in och hjälper de här spelarna. Och det som är det intressanta i sammanhanget är att de här spelarna som alltså inte blev hjälpta, till exempel Daniel Saar, Tim Hed, Theodor Lennström, det är samma spelare som de senare höst kanske kommer gå till och fråga, vill ni vara med och spela i Tre Kronor?
Mm.
Då vet jag vad jag hade sagt.
kort bara två saker då, Simon. Dels är det ju så att när du pratar om nation här, så är det ju så att både internationella fotbollförbundet FIFA och internationella ishockeyförbundet IHF finns ju i Schweiz och lyder under schweizisk lagstiftning ur det perspektivet. När du också säger vi har varit i kontakt med, vilken organisation företräder du när du säger vi då?
Ja, i det här fallet så företräder jag de europeiska hockeyklubbarnas allians, eftersom alla de här klubbarna som är intresserade av att de här spelarna skulle komma loss, alltså Rögle, Färjestad, schweiziska Ambri Piotta och andra, är alla medlemmar i EHC-alliansen. Så det var naturligtvis och deras vägnar som vi kontaktade IHF.
Men jag tycker också så här. Internationella ishockeyförbundet är passivt i frågan. Då vänder jag mig istället då till Anders Larsson, ordförande i svenska ishockeyförbundet. Jag vänder mig till det finska, norska, danska, tjeckiska, slovakiska, amerikanska, kanadensiska och så vidare. Tyska inte minst. Varför åker de inte till Luc Tardif, ordförande fransmannen, tidigare storspelaren i Schweiz, eller om han nu möjligtvis är i Frankrike, och slår sig ner hos honom och säger så här: hör du, nu gäller följande. Om inte du och din organisation agerar så åker du ut. Då har du inget ordförandeskap att ta ansvar för. Varför sker inte det?
Jag tycker att det är väldigt märkligt. Och du pekar på en helt rätt sak. Därför att man brukar prata i väldigt allmänna ordalag om IHF. IHF gör inte det, IHF gör det och så vidare. Varför tar de inte ställning och så vidare? Men om man frågar sig rent konkret, vem är IHF? Jo, det är Sverige som är IHF. Exakt. Det är Finland som är IHF. Och Anders Larsson är en av de mäktigaste personerna i Internationella ishockeyförbundets styrelse. Och då skulle jag vilja ställa den frågan till Anders Larsson. Vems intressen företräder du som i egenskap av ordförande i Svenska ishockeyförbundet? Borde han företräda de svenska klubbarnas intresse och de svenska spelarnas intresse i första hand? Inte Internationella ishockeyförbundets styrelse.
Så om vi ska sammanfatta det, ska man säga att det finns ju flera delar i det här som är värt kritik på olika plan. Dels är det då att brandkåren inte kommer, som du uttryckte det. Svenska ishockeyförbundet, Internationella ishockeyförbundet, det är för passivt. Det händer för lite i de här frågorna. Men om man går till de enskilda spelarna, om de inte får den här uppbackningen, så handlar det om att också visa vad man själv står för. Och den enda frågan som återstår då, det är ju apropå det Jakob Lilja säger, att jag har inte pengarna. Hamnar han på bar backe då om han inte fullföljer avtalet i Ryssland? För det verkar vara det han menar.
Okej, det kommer att kosta i första ledet. Men en duktig svensk ishockeyspelare har ju intjäningsmöjligheter på annat håll. Va? Man behöver inte spela i Ryssland. Man kan spela i Sverige, man kan spela i Schweiz, man kan spela i andra länder och tjäna pengar där.
Exakt.
Och jag skulle, om ni tillåter mig, så skulle jag vilja citera den gamle lettiske målvakten Arturs Irbe, som här förleden var intervjuad i en lettisk tidning angående det här. För lättarna har ju liknande problem med vissa lettiska spelare som vill spela i KHL. Den gamle målvaktshjälten sa alltså så här: alla borde tänka till om vad det är som de faktiskt får betalt för i Ryssland. Lönerna är så höga för att spelarna får betalt för mer än bara hockey. De får betalt för att promota Ryssland och deras propaganda. Och så avslutar han med direkt anförande till spelarna: ni blir deras slavar.
Öppet hus i sporthuset.
Klart nu att den svenska golfstjärnan Henrik Stenson börjar spela på den saudifinansierade LIV-touren. Den kontroversiella nya touren som skapat en stor spricka i golfvärlden, med spelare som lockas av historiskt stora prispengar och som också stängs av från spel på den amerikanska PGA-touren och Europa-touren. Stenson fick känna på följderna tidigare idag när han blev av med sitt uppdrag som kapten för det europeiska Ryder Cup-laget.
Det kommer mycket pengar från oljestater, arabvärlden. Vi tänker hur de pumpas in i den västerländska idrotten, om jag uttrycker mig på det sättet. Tänk Etihad, Etihad Stadium, Manchester City. Tänk Emirates och Arsenal, och tänk Saudis ägande av Newcastle och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nu har vi ju dessutom fått in detta i den individuella idrotten, och då tänker jag såklart på den så kallade livtouren i golf, som har blivit en konkurrerande tour till PGA-touren och som ju finansieras rakt av saudiska pengar. Och bara kort innan vi sågs för det här snacket så kom ju besked om att Tiger Woods hade erbjudits och tackat nej till motsvarande 7 miljarder svenska kronor. 7 miljarder svenska kronor för att vara med och spela den här elittouren, men han tackade nej. Men vi har svensken Henrik Stenson som är med. Första svängen kom ju här och Stenson vann och så vidare och så vidare. Och det är ju det vi snackar om, smutsiga pengar.
Och ni kan också gå in och lyssna på avsnitt 350 när vi hade Ekim Challar som gäst, när vi pratade en hel del om det här med hur sportswashing går till. Men det är ju många som hört av sig, det är väldigt starka reaktioner kring Henrik Stenson. Det blir ju starkare ju större idrottaren är, och Stenson är ju ett jättenamn på den svenska idrottshimlen sedan flera år tillbaka. Och flera lyssnare har hört av sig, och jag tycker att Joakim Oskarsson sammanfattar problematiken bra. Han skriver så här till oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Ni har vid ett antal tillfällen genom åren pratat om sportswashing i sporthuset. Ett ämne som blir aktuellt i och med att Henrik Stenson valde att flytta över till den nystartade livtouren sponsrad av den saudiska staten. Han väljer helt enkelt att skriva på ett jättekontrakt. Det talas om i Stensons fall om mer än en halv miljard svenska kronor. Med en stat som inte drar sig för att mörda sina meningsmotståndare eller bomba Jemen. Följden blir att han också förlorar sitt hedersuppdrag som Ryder Cup-kapten. Men utöver alla etiska och moraliska problem med att vara kontrakterad av den saudiska staten, så väljer han också att lämna riktig tävlingsidrott bakom sig. Den nya touren är mer som en uppvisningstävling där alla spelare går ronder och därmed får prispengar. Den nya livtouren har ingen med tradition och historik som präglat golfen, utan liknar mer en cirkus där Stenson intar rollen som en av de dresserade elefanterna som gör piruetter på beställning av den saudiska staten. Det vore intressant att höra er syn på livtouren och Stensons beslut.
Ja, jag tycker det är lysande sammanfattat. Joakim har ju klara journalistiska talanger, ja. Borde skriva. Nej, jag tycker det är jättebra. För att använda ett göteborgskt uttryck, Jag förstår inte hur Stenson kan sketa ner sig på det viset, va? Att ge upp en prestigefull plats i Ryder Cup för att spela i den här saudifinansierade touren. För mig är det som sagt obegripligt. För om jag förstått saken rätt så var inte Stenson direkt fattig till att börja med, va? Nej. Men jag tror att här är ett klassiskt exempel på mycket vill ha mer.
Men det som jag tycker är noterbart är ju ändå att det här har ju pågått under så lång tid i så många idrotter. Det är inte för att relativisera det Stenson gör, som jag säger det. Men jag menar, vi pratar ju var och varannan stor fotbollsstjärna som spelar för Mellanöstern tveksamma eller riktigt smutsiga pengar. Det är ju fotbollsspelare, jättemånga som har spelat i de här länderna. Så att på det sättet är det ju ingen nyhet det Stenson gör, va? Alltså det här har ju pågått ett bra tag och pågår hela tiden.
Och sen kan man ju alltid diskutera, så att säga, grader av eländet. Jag menar, för att ta individuella, för att ta de här personerna då, vilken är skillnaden i det moraliska trycket som vi kan sätta på Henrik Stenson, på att Henrik Stenson säger ja till att spela livtouren och får ersättning för det. Och så tar vi norske superfotbollsspelaren Erling Braut Haaland som går från Borussia Dortmund i Tyskland till Manchester City som ju sponsras av Abu Dhabi-pengar, Förenade Arabemiraten, vars relation till Yemen är precis som Saudis egentligen. De strider ju och bombar i Yemen på samma sida. Men alltså, det är ju Etihad Abu Dhabi-pengar som sponsrar Manchester City. Vad är det för skillnad på Erling Braut Haaland Hollands mottagande av lön i Manchester City och Henrik Stensons mottagande av pengar för att spela livtouren?
Ja, för det känns ju som att Stenson har ju opinionen åkt på mer stryk än de flesta. Många
det är det
andra
jag menar. Det är det jag menar. Mm.
Man kan säga att Stensons fall blir kopplingen på något sätt direkt, va? Han spelar på den här livtouren som alla nu vet sponsras av smutsiga saudipengar. När det gäller fotbollen så kan man säga att den här spelaren har trots allt skrivit på för Manchester City, ett av de mest klassiska klubbarna i engelska ligan. Och där är det kanske många som kanske inte känner till det. De gör inte kopplingen mellan Manchester City och Saudi-pengar, va? Det är den skillnaden jag ser.
Olof Lund, han skriver en hel del om de här bitarna kopplat till sitt konto på Twitter och också på fotbollskanalen. Och han skrev så här: det är klart att det går att förstå ilskan mot Stensson som växlar in sin status som Ryder Cup-kapten mot flera hundra miljoner kronor, och det var en halv miljard ungefär för Saudiarabiens livgolf. Sen kan man ju titta på den svenska regeringens hemsida och läsa om synen på Saudiarabien. Att de diplomatiska förbindelserna är ju i allra högsta grad igång på ett starkt sätt mellan Sverige och Saudiarabien. Upprättades på 50-talet, och det här står alltså på regeringens hemsida. Idag finns en svensk ambassad i Riyadh och saudisk ambassad i Stockholm. Saudiarabien är sedan lång tid tillbaka Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern. Svenskt näringsliv är väl representerat på den saudiska marknaden. På senare tid har relationerna på utbildnings- och forskningsområdet utvecklats och så vidare och så vidare. Och där blir det ju en skillnad mot Ryssland, som vi pratade om i förra avsnittet också, där det finns de här kraftiga sanktionerna, medan den svenska staten har jättetydliga förbindelser till Mellanöstern och Saudiarabien. Och just att idrottarna, att man kräver av idrottarna att de ska gå i bräschen, som i det fallet i Stensons fall.
Mm. Jag tycker att Olof Lund har en jättebra poäng där, och jag vet att Olof, som jag för övrigt jobbade med under en kort tid på Göteborgsposten här, han har framfört de här åsikterna tidigare i andra sammanhang, och jag tycker att han är jätterätt ute. Varför ska alltid idrotten klä skott här? Varför ska alltid idrottsmännen kritiseras när regeringarna går fria? Och jag tycker det här exemplet som han tog med Saudiarabien och handelsutbytet och andra sorters utbyte, diplomatiska utbyte med Saudiarabien, det är en jättebra jämförelse och det är en jättebra poäng. Återigen, jag tror vad det handlar om här är det rent visuella. När Stensson, vi ser ansiktet framför oss, vi kan nästan se när han skriver på det här avtalet, vi ser resultatet av den här påskrivningen i och med att han spelar i Saudi-touren och hockeyspelaren spelar i KHL. Det blir så konkret. Men när ett handelsavtal sluts mellan Sverige och Saudiarabien, så är det inte många som ser. Det är inte många som bryr sig. Det är troligtvis någon handelssekreterare som är totalt anonym som åker ner till Riyadh och skriver på det här avtalet. Men jämförelsen som Olof Lund pekar på här tycker jag är jättebra.
Dessutom kan man ju alltid diskutera, jag menar, nu sätter vi livtouren i golf här mot PGA-touren, men jag menar, visst har Qatar Masters i golf avgjorts, det är ju en PGA-tävling. Har inte Europatouren varit och spelat i Dubai för den Arabemiraten? Det är ju inte så att de här att golftävlingarna endast går, utan då har man ju varit där med sina, ungefär som VM i fotboll ska spelas i Qatar. Alltså jag kritiserar de som åker och spelar KL i ishockey eller basket eller vad det nu kan vara i Ryssland med ett ingångsvärde, och jag kritiserar Henrik Stensons val att spela livtouren på en helt annan diskussionsgrund. Och den är mycket svårare, och där måste man resonera med sig själv längre. Men för mig är det så att jag lever i ett land, Sverige, där staten Sverige som en del av Europeiska unionen kraftfullt har ställt sig bakom sanktionerna som EU har gjort, alltså mot Ryssland och det ryska anfallskriget i och mot Ukraina. Det är Europeiska unionen, det är Storbritannien, det är USA, det är alltså västvärldens sanktioner. Och det är glasklart för mig att affärer ska inte göras med Ryssland. Däremot så finns det inte alls det ställningstagandet från staten Sverige när det gäller Mellanöstern, när det gäller Saudiarabien, när det gäller Qatar. Jag menar, 2014 öppnade ju Sverige en beskickning för diplomatiska kontakter i Doha, huvudstad i Qatar. Det vi gör nu när vi sitter och samtalar i den här frågan, jag uppmuntrar verkligen fler att göra detsamma. Ta ett resonemang med några och fundera på var du står någonstans i de här frågorna och resonera också på ett djupare perspektiv. Och en fråga att svara på är ju, när vi pratar om livtouren i golf till exempel, Vilka skillnader kommer jag på mellan Henrik Sten som spelar livtouren jämfört med Erling Braut Haaland, för att ta det exemplet då, som spelar för Manchester City? Det är ju samma pengar trots allt som kommer de båda till hand.
Ja, eller flertalet svenska fotbollsspelare som har spelat i, som har direkt koppling då till arabländer, ja, och spelat i de länderna och tjänar väldigt mycket pengar där.
Ja, så är det.
Och det finns ju också möjligheter att påverka för de enskilda personerna, men också för förbunden. För om vi ska sy ihop det här lite, kopplingen då också till det vi inledde med vad som kan göras i Sverige till exempel. Vad kan Svenska ishockeyförbundet göra? Vad kan Svenska golfförbundet göra? Vad kan göras för att påverka?
Ja, i det här fallet ishockeyspelare som vi började med, så tycker jag att det är dags att ifrågasätta systemet, att trotsa systemet. Och jag inspirerades av den här berättelsen om Rosa Parks som 1955 i Alabama i de amerikanska sydstaterna vägrade lämna sin plats på bussen till en vit man. Och resultatet blev av det hela att 1956 så bekräftade USA:s högsta domstol att de här segregationsreglerna strider mot den amerikanska grundlagen. Med andra ord, om vi översätter detta på ishockey, så tycker jag att Svenska ishockeybundet, som naturligtvis ska företräda svensk ishockeys intresse och de svenska ishockeyspelarnas intressen, ska trotsa internationella ishockeybundet och säga: de här spelarna är välkomna att spela i Sverige om de anger samvetsskäl, om de är ärliga, om de verkligen inte vill spela i Ryssland och de kommer inte ur kontraktet, då ska vi se till att de kan spela i svenska hockeyligan ändå. Ifrågasätt systemet, trotsa systemet, och det finns faktiskt en EU-dom som skulle ge dem stöd. Det finns en EU-dom från för några år sedan när det gäller det internationella skridskoförbundet ISU och två holländska åkare som tog ISU till domstol. Och konsekvensen av den här domen var att du kan inte förhindra professionella idrottsmän att utöva sitt yrke. Med detta prejudikat så skulle jag vilja se att Svenska ishockeyförbundet tillsammans med SHL ser till att de här spelarna som anger samvetsskäl, de kan inte tänka sig spela kvar i Ryssland, de är fast under kontrakt, att de spelar ändå. Ifrågasätt systemet, trotsa systemet.
Kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, nu ska vi kärleksbomba, ja vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Ja, då var det dags. Vi har ju haft det på gång ett par vänder här i sporthuset, men nu är det dags att få reda på vad som döljer sig bakom kärleksbombningen utav det som på lappen stod: tenniskungen.
Ja, vem är den stora tenniskungen i världstennisens historia? Vad säger ni, Lasse och Simon, för er alltså på planen? Jag tänkte skicka vidare till våra lyssnare nämligen att ni ska få tycka till. Vem är den största tennisspelaren genom tiderna på manliga sidan för dig, Simon?
Ja, jag vet inte om han var den största, men jag hade en väldigt stor personlig favorit i början på 70-talet då jag verkligen började flumma in på Wimbledon, och det var Australien John Newcomb. Jag avgudade John Newcomb och jag tror att han vann Wimbledon två gånger och US Open en gång. Så min personlig favorit, fastän jag vet att han är inte större än Federer, inte större än Djokovic och så vidare, men min personliga favorit var John Newcomb från Australien.
Gick han före Rod Laver för dig till exempel?
Ja, han kom ju precis efter Rod Laver. Ja, John Newcomb, min tennishjälte.
Det måste ju annars vara Rod the Rocket Laver som du är inne på, Tommy, men det är klart att som svensk måste vi ju nämna Björn Borg i det här sammanhanget också, annars kommer vi troligtvis, i alla fall från min uppväxt var ju det ständigt återkommande sommarnöje när han var i Wimbledon.
Ja, om man älskar Wimbledon, då måste ju Björn Borg vara starkt för dig också såklart.
Absolut, och det fina med Björn Borg är att hans dominans sammanföll med Montreal Canadiens dominans på 70-talet.
Jag visste att du skulle kila in Montreal Canadiens.
Varje gång Björn Borg vann Wimbledon så vann Montreal Canadiens Stanley Cup, och den kombon gillade jag.
oslagbart.
Ja, men det, vi kan ju rada upp namnen. Det är ju också Connors och McEnroe förstås, 70-80-talet. Och så nutiden, så kommer det ju bli när vi tittar i historieböckerna sen. Roger Federer och Rafael Nadal och Novak Djokovic. Vi är ju inne i den kanske största eran i världstennisen med dessa tre, den här trion giganter. Så var med och tyck till. Vi kommer lägga ut på vårt sporthuset Twitter, @sporthuset. Vem är tidernas tenniskung? Var det bra så, Lasse, eller?
Vad sa du?
Blir det bra så, kärleksbombningen?
Var du klar?
Ja.
Jaha. Ja, ja. Ja, jag är glad över att den blev av.
Nej, jag är inte klar. ...1858 var året då kronprins Gustav av Bernadotteska ätten föddes. 1907 avled fadern Oscar den andre och Gustav den femte blev kung i Sverige. Han skulle regera ända fram till 1950, ofta en turbulent tid med två världskrig. Under den tiden lyckades också Gustav den femte föra en ny sport till Sverige. Han blev tenniskungen.
På 80-årsdagen inspekterade också konungen trupperna på Ladugårds gärde. Rak och spänstig satt han på sin häst. I sanning en konung värd att vördas, älskas och beundras av sitt folk. Till födelsedagssoarén i Vita havet hade 1500 gäster inbjudits. Kronprinsen höll hyllningstalet för sin fader.
För hans majestät konungen, min kära far, en vördsam och hjärtlig skål och ett fyrfaldigt, kraftigt svenskt leve. Leve konungen!
Hurra! 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 Hurra!
Där firandet utav Gustav den femtes 80-årsdag. Kungen har i en intervju berättat att han hade tennisen att tacka för sin höga ålder och gjorde att han kände sig kry så länge, och han blev ju också 92 år gammal. Men låt oss backa till slutet av 1870-talet för att få förklaringen till den här titeln då, tenniskungen. Som 20-åring gjorde kronprins Gustav en så kallad Grand Tour, alltså en slags bildningsresa genom Europa för unga aristokrater. Han vistades flera månader i England med syfte att presenteras för brittiska drottningen Victorias dotter, prinsessan Beatrice, som lämplig partner för Gustav. Kärlek uppstod inte, men det fanns en annan kärlek som blomstrade och som han tog med hem till Sverige. Tennisen, sporten som snabbt blev populär här hemma. Till att börja med bland annat i den högre societeten i Stockholm, men också spridningen i landet till exempelvis Lund och blivande tennismetropolen Båstad, och också så småningom förstås till andra samhällsklasser. Gustav såg till att det byggdes en tennisbana på Skeppsholmen i Stockholm. Den finns fortfarande kvar och går att boka förresten via Hotell Skeppsholmen. Och han fick de engelska reglerna översatta till svenska. Gustav tillbringade gärna somrarna i Kungsbacka här i Göteborg där vi spelar in det här. Och där ägde Sveriges första protokollförda tennismatchrum 1886. Han var en hygglig dubbelspelare, men hovet var inte alls förtjust i att kungen spenderade så mycket tid på tennisbanan. I de offentliga kretsarna så ansågs det synnerligen opassande för en kunglighet att tävla. Det löste kronprinsen genom att tävla under pseudonym, har ni hört. Mr. G kallade han sig. Under somrarna spelade och tävlade Mr. G på Särö och i Båstad. Han ställde upp i Båstad-tävlingen 15 år i rad, men bara i dubbel. Hans specialitet på tennisplanen ska ha varit den öppna lobben, alltså kungens spelstil kan väl ha karakteriserats som hemvävd, och hans absolut bästa slag var alltså den här lobben som han sägs ha spelat med nästan mästerlig precision. Möjligen kan den beskrivningen ha varit lite skarvad för att blidka konungen, jag vet inte. Men helt klart är att han instiftade i slutet av 1800-talet kronprinsens låntennisklubb i Stockholm, sedermera kungliga låntennisklubben, alltså KLTK, en av de ledande klubbarna i Sverige än idag och medarrangör av Stockholm Open. 1936 satte han upp vandringspriset King's Cup, som kan sägas vara en europeisk motsvarighet till Davis Cup.
Och hans tenniskarriär varade i nästan 70 år. Hans livmedikus försökte få honom att minska på tennisspelandet på ålderns höst runt 85 sådär, men det var faktiskt inte det lättaste. Han höll på in i det sista. Och vi kan väl tänka oss, kan vi inte det, att tennisen gav honom andrum, respit från ett liv som han ofta upplevde som pressande och kravfyllt i det kungliga slottet. Gustav V är den enda kungligheten i världen som valts in i International Tennis Hall of Fame. Utan honom hade Sverige förmodligen inte blivit en världsledande tennisnation, som ju vi var under flera decennier med tenniskungar, eller ska vi säga prinsar då, som Sven Davidsson, Uffe Schmidt, Lennart Berglin, Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg med flera. Det hade inte varit möjligt utan det här pionjärskapet från Mr. G, tenniskungen.
Med anledning av Kings Cup har Sverige besök av de franska tennisstjärnorna Borotra, Bossy och Destremaux. Den som först prövade sina krafter mot dem i den nya tennishallen vid Alvik var Sveriges mest kände spelare Mr. G, som tillsammans med Borotra spelade en dubbel mot Bossy och Destremaux.
Jag var inte gammal när jag hörde den här. Jag trodde det var en myt om Mr. G, men du bekräftade här att han turnerade under den här pseudonymen Mr. G.
Ja. Det känns nästan osannolikt, va? Ja. En osannolik historia.
Ja, en kunglighet som turnerar på tennistouren.
Det är ju synnerligen speciellt, men häftigt. Samtidigt kan jag tänka mig så här, att det kan inte vara lätt att lira mot en kung. Jag menar, det är lätt att låta lobben gå in där utan att jaga efter i onödan.
Ja, alltså på den tiden, alltså om jag förstår saker rätt, så var Gustav den femte den sista kungen som på något sätt gjorde anspråk på makt. Sedermera så insåg ju kungarna att makten låg hos riksdagen, va? Så ja, precis som du säger det, Lasse, spela mot Gustav V var kanske inte alltid så enkelt, i och med att man, ja, den kungen hade fortfarande makt och kunde bestämma saker och ting, och ja, det var kanske inte lätt att smasha in den där bollen mot Vigöra.
Men jag tycker ändå, för sporthusets skull, så är det ju skönt att kärleksbombningen nu har landat, så vi kan väl säga game, set, match, Vegurra, så landar vi den här.
Då tänkte jag att Simon skulle få känna på påsarna här. Vi har ju en färgglad kärlekspåse och en kolsvart olyckspåse. Vilken vill du dra ur?
Okej, hur gör man? Jag har bara hört er göra detta. Jag har aldrig sett er göra detta. Men
kan vi skaka? Vilken påse vill du ha till att börja med? Det är ju fråga nummer ett.
Nej, men du sa den här färggranna var
kärlekspåsen.
Kärlek. Mm. Och den svarta var
olycka.
Ja, men det är klart att man tar kärlek. Mm. Eller?
Skaka lite så vi blandar runt. Mm.
Läs upp vad som står där, vet du.
Okej. Ja. Det står så här: Eric the Eel Mosambani.
Ja, men det är ju... hur går det för dig, Lasse, när du får upp det?
Ja, du. Nej, jag får kämpa med ålen här. Men det måste ju vara en halvfigur.
Nej, men det var ju alltså... Kommer ni ihåg det, att det fanns en simmare som var... Alltså det är som Eddie the Eagle ungefär. Backhopparen. Som alltid var sämst. Mm. Och den här killen då, det var ju OS i Sydney. Vi var ju där, Lasse, du var programledare. Ni pratade om det helt garanterat. Eric Mosambani, som alltså tävlade för Ekvatorial Guinea. Och som fick någon slags wild card. Och väl simmade en minut långsammare än alla andra. Så det är som den typen av OS-deltagare. Som ju är lite av OS, va?
Håll upp lappen där, Simon, snälla, får jag se hur det stavas. Mosambani, ja. Jag känner att någonstans finns det nog ett sånt manusblad liggandes ifrån Sydney OS.
Ta
kanske
fram
tillsammans
det
med Staffan Heimerssons noteringar över en träffsäker krönika. Detta ser vi ju i alla fall fram emot att få höra mer om i sporthuset.
Mm, Eric the Eel alltså nästa vecka. Men vi ska avsluta på ett annat sätt idag. Och då ska jag släppa över till dig, tänkte jag, Simon, om du kan hjälpa oss på traven lite grann. För att för några dagar sedan när vi spelade in det här, lördag den 30 juli, så var det 50 år sedan Lillstrimma Svedberg gick bort.
Vad kan du berätta om Lillstrimma? Det här ska leda till veckans supporterlåt nämligen.
Den första ishockeyturneringen jag såg i mitt liv var OS 1968 från Grenoble. Och det såg jag medan vi fortfarande bodde i Warszawa i Polen. Vi kom till Göteborg 1969. Och jag minns faktiskt matchen Tre Kronor, Sovjet. Tre Kronor förlorade med en 3-2. Men Strimma gjorde ett fantastiskt solomål. När han tog pucken bakom egen kasse, åkte igenom hela det sovjetiska laget och la in pucken bakom den sovjetiska målvakten. Antingen var det Viktor Konovalenko eller så var det Viktor Singer. Jag minns inte vem av de två.
Det är helt okej.
Ja, häromdagen så, när det var 50 år sedan han gick bort, så såg man i många Twitterflöden och andra flöden det här som han gjorde under Stockholms VM 1970. Just när det. Han gjorde den här soloräden samtidigt som backen Arne Karlsson nummer 3 kom in från utvisningsbåset, och det sista Strimma gjorde, det var passade pucken till Arne Karlsson som sprätte in den. Och jag vill minnas att Sverige vann den här matchen med 4-2 mot Sovjet på den tiden då det var i stort sett omöjligt att slå Sovjet. Och för mig var Strimma något av en Börje Salming. Och vi såg när Börje Salming kom fram där VM 73 Moskva, efter vilket han fick kontrakt med Toronto Maple Leafs och omedelbart gjorde succé. Då vet vi att hade Lillstrimma fått spela i NHL så hade han varit en stjärna där också.
Vilken strålande presentation av Lennart Lillstrimma Svedberg. Briljant.
Mm. Och det som hände Lillstrimma Svedberg, det var ju att han avled i en bilolycka helt enkelt. Han var väl bara 28 år.
28 år, ja.
Ja, och det var ju en stor tragik kring det. Och det måste ju varit, ja, minns du när det hände? Du var väl 15 år där någonting?
Ja, det var 72. Jag minns det. Jag hade sett Strimma både spelandes i Mora. Och sen återvände han till det som var hans egentliga moderklubb, Timrå, fast det hette Vivsta Östrand där han började.
Just det.
Så jag har väldigt tydliga minnen av Lillstrimma. I synnerhet det här VM-et på Hovert 1970, va? När han var så dominerande.
Det är Rickard Zetterström som har skickat in till oss. Jag kan tänka mig att han är lite som du och jag, Lasse, att vi inte har upplevt Lillstrimma. Att vi,
nej, precis.
Och för han skriver det nämligen att en spelare som jag med många andra bara har fått höra om hans storhet, precis som vi fick nu, tack Simon, utav dig. Det finns inte så mycket videomaterial tillgängligt och hans röst finns bevarad. Den gör det i Timrå IKs klassiska kampsång Timrå hej, utav Johnny Kutz orkester. Och låten spelas ofta inför Timrås hemmamatcher, och Lillstrimma sjunger solo i andra versen. Har du hört den eller?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Då gör vi oss redo nu helt enkelt. Jag tycker det vore fint att just den här veckan få köra den som supporterlåt nu i avslutningen av det här sporthusetavsnittet, skriver Rickard Zetterström.
Nu ska vi, alltså man lyssnar ju gärna på refrängen, men här lyssnar vi alltså på andra versen och gör det till minne av Lillstrimma.
Stort tack Simon Sandberg för att vi fick besöka dig här hemma hos dig, höll på att säga, på Hotell Eggers kanske jag tar i.
Välkomna tillbaka till Göteborg.
Tack så mycket för den här veckan. Nu är det hej Timrå, hej.
Hej då, vi hörs nästa vecka, Sporthuset igen om en vecka. Hej då, hej då.
Timrå hej, Timrå heja på, vi ska bära och kämpa för vår ära. När matchen nalkas vår hall är full, vi samlas alla för Timrås skull, och sen vi bjuds på
match med öst, där allas motstånd blir värdelöst. Timrå, hej, Timrå, heja på. Vi ska alla stå och kämpa för vår ära. Timrå, hej, Timrå, heja på. Vi ska alla stå och segerns glädje bära och kämpa för vår ära.
När böcken släpptes, vi sätter fart. Att finta bort dem är underbart. Vi kör och sliter tills att vi får en syl i kassen, som ni förstår.
Timrå, hej, Timrå, heja på. Vi ska alla stå och kämpa för vår ära.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.